om vår miljö 18 september 1994. För övrigt valdagen.
Miljön kanske kan utses till årets glömda valfråga trots Miljöpartiets framgångar. Riksdagen har till exempel bestämt att kväveutsläppen ska minska och kadmium ska förbjudas. Men inom jordbruket ökar istället utsläppen.
Vetebröd. Varje tugga innehåller kadmium. Kadmium är ett gift som gör att blodet inte kan binda livsviktigt järn. Just vete, som här spirande höstvete, tar mycket lätt upp kadmium från åkerjorden. Kadmium finns i konstgödsel. Och varje gång som bonden gödslar sprids kadmium. Ännu klarar dock vetet gränsvärdena. På samma sätt som kadmium sprids det viktiga näringsämnet kväve. Men växterna kan inte ta upp allt. Överskottet av kväve läcker ut i vattendragen och orsakar övergödning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Men i mitten på 80-talet infördes höga avgifter på konstgödsel. Sören Kilberg hade just startat som bonde och jagade kostnader.
Ja, det betyder ju att man använde sig av den givan som var mest ekonomisk och optimal då, och försökte gödsla det efter rekommendationerna.
Ja, alla bönder minskade sin gödsling drastiskt med närmare 40% fram till förra året. Men då ökade helt plötsligt konstgödselanvändningen. Regeringen tog nämligen bort nästan hela avgifterna 1992 och priserna sjönk på konstgödsel med 20%. För Sören Kilberg betyder det minskade kostnader med 20 000 kronor per år. Visserligen sänktes också priserna på säden, men ändå förbättrades hans lönsamhet. Men vad händer nu? Jo, går Sverige med i EU kommer priserna för de fyra sädesslagen att höjas och lönsamheten för bönderna att bli bättre. Anna Lind, Socialdemokraternas miljötalesman, vill höja avgifterna igen. Men inte lika mycket som förut. De borgerliga partierna är oeniga. Moderaterna vill inte ha några avgifter. Men KDS, Folkpartiet och till och med Centern vill höja en aning. Problemet är bara att bönderna inom EU har inga såna här avgifter. Och då får svenska bönder svårare att konkurrera. Kanske det var därför konstgödseln glömdes bort i valrörelsen.
Invasion innan kongressen hinner protestera.
Den 18 september 1994 rapporter från Hongkong, Georgien och Bosnien.
Vi ska utrikes igen. Hongkongs invånare gick idag till valurnorna för att rösta i sitt första demokratiska val någonsin. Det är guvernören Chris Patten som drivit fram valen, trots stark opposition från Kina som hotat annullera resultaten när man tar över makten 1997. Men guvernör Patten tänker lämna över en demokrati, och Kinas hot har inte heller hindrat de över 700 kandidaterna att ställa upp om 346 platser i Hongkongs lokala distrikt. Invånarna i Georgien vaknade idag upp till 300 gånger högre priser än igår. Prischocken är regeringens försök att få ordning på den kaotiska ekonomin. Georgierna betalar med kuponger i väntan på ny valuta. Idag höjdes priset på bröd från 600 kuponger till 200 000. Taxorna på el och transporter har också höjts, och georgierna fruktar en hård vinter. I Bosniens huvudstad Sarajevo tvingas människorna återigen köa för att få vatten. De har nu varit utan vatten och el i 4 dagar, och sedan 3 dagar tillbaka är också hushållsgasen avbruten av de serbiska trupperna. De hindrar också varje försök att reparera elledningarna som går genom serbiskt territorium. Flera invånare i Sarajevo skadades idag av eldgivning från krypskyttar och granatkastare.
Tidig morgon den 19 september 1994.
Klockan är 6 här i Ekot. Statsminister Carl Bildt kommer idag att lämna in sin avskedsansökan efter valresultatet i natt. Valet blev en framgång för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som tillsammans får 184 mandat. De 4 borgerliga partierna får 147. Miljöpartiet återvänder till riksdagen med 18 mandat, och glädjen var förstås stor på partiets valvaka.
Lyckliga miljöpartister hissar Birger Schlaug som med nöd och näppe klarar sig från att falla i golvet på Miljöpartiets valvaka sent igår kväll. De två språkrören Birger Schlaug och Marianne Samuelsson var förstås glada över röstsiffrorna men ändå inte riktigt nöjda med det inflytande de nu kommer att få i riksdagen.
Ja, det blir väl lite mindre än vi hade hoppats naturligtvis i och med att Socialdemokraterna får egen majoritet om de lutar sig mot Vänsterpartiet, och Vänsterpartiet har ju alltid varit en svans till Socialdemokratin, så att det är klart.
Ni hade en förhandlingssituation 1990 med Socialdemokraterna om det så kallade stopppaketet, och efter det så säger Socialdemokraterna att det går inte att förhandla med Miljöpartiet. Är det skillnad nu?
Ja, det är ju en enorm skillnad. Vi har ju betydligt längre erfarenhet. Vi har varit vågmästare i många kommuner och landsting under den här perioden. Så att nu är vi faktiskt ett parti som klarar de här frågorna väldigt bra.
Reporter hos Miljöpartiet, Björn Häger. Och Miljöpartiet fick 5%, en ökning med 1,6 procentenheter sedan förra valet. Moderaterna fick 22,2% plus 0,3 procentenheter. Centern 7,7 minus 0,8. Folkpartiet 7,1 minus 2. KDS 4,1 minus 3. Socialdemokraterna 45,6 plus 7,9. Vänsterpartiet 6,1 plus 1,6. Och Nydemokrati fick 1,2% minus 5,5, och partiet åker alltså ur riksdagen. I de 10 största kommunerna förlorar de borgerliga partierna till en röd eller rödgrön majoritet. I Stockholms stad går Socialdemokraterna framåt men får inte majoritet tillsammans med Vänsterpartiet. Miljöpartiet får en tungan på vågen roll. I Göteborg tar Socialdemokraterna över efter 3 års borgerligt styre, och i Malmö får Socialdemokraterna egen majoritet.
Mer om det svenska valet längre fram på det här bandet, men framförallt på band nummer 707-6. September 1994, Haiti.
Det blir ingen USA-ledd invasion av Haiti. I natt gick nämligen militärjuntan i Haiti med på att avgå och lämna plats för landets störtade president Jean-Bertrand Aristide. Enligt avtalet med juntan ska Aristide vara återinsatt senast den 15 oktober.
President Bill Clintons medlingsförsök i Haiti ser ut att ha lyckats. Diktatorerna säger nu att de ska lämna landet, och därmed är den hotande invasionen avvärjd. Så här lät det i amerikansk television i natt.
I want to announce that the military leaders of Haiti have agreed to step down from power. The dictators have recognized that it is in their best interest and in the best interest of the Haitian people to relinquish power peacefully.
Det var en lättad president Clinton som talade till nationen i TV i natt. Enligt överenskommelsen ska de 3 ledande juntamännen få amnesti och sen avgå före den 15 oktober. Det sägs inget om att de ska gå i exil. När juntan sen avgått ska den valde presidenten Jean-Bertrand Aristide återvända från sin exil i USA. Men trots uppgörelsen så kommer amerikansk militär att gå in i Haiti för att hålla ordning under en övergångsperiod. De ska primärt ha polisuppgifter och samarbeta med den polis och militär som juntan nu styr. Den amerikanska styrkan kommer sannolikt att gå i land senare idag. Den valde presidenten Aristide har hela tiden varit informerad om förhandlingarna i Port-au-Prince, och han har lovat att inte utkräva hämnd utan att arbeta för nationell samling. Aristides mandatperiod går ut nästa år. Förhandlingarna mellan Carter-delegationen och de ledande militärerna pågick nästan hela helgen, men uppgörelsen träffades först i sista stund. President Clinton hade beordrat invasionen till i natt, och amerikanskt flyg hade redan lyft från en bas i North Carolina. Det var under det ytterligare trycket som general Cedras gav vika. Det här är andra gången de här parterna kommer överens om att militärregimen ska avgå och Aristide återkomma. Den förra uppgörelsen struntade general Cedras i. Största vinsten med den här uppgörelsen är att det inte blir någon militär invasion. Det kommer säkert att spara många liv. Staffan Ekendahl i Washington.
Invasionen av Haiti var alltså snubblande nära. Den 82:a flygburna divisionen återkallades i luften när den var 1 timme och 13 minuter från sina mål. Den förre presidenten Jimmy Carters maratonförhandlingar med diktatorerna gav en lösning som för tillfället tillfredsställer president Bill Clinton. Amerikansk militär ska trots det landsättas, men de får nu snarare rollen av en polisstyrka som ska skydda den folkvalde presidenten Aristides försök att återinföra demokrati i landet. Amerikanska trupper får ta första stöten, senare ska de ersättas av en reguljär FN-styrka. Uppgörelsen i Port-au-Prince är bräcklig. Diktatorerna tvingas inte bort från ön, parlamentet har nästan en månad på sig att lagstifta om amnesti. Denna prövotid blir avgörande. Under de kommande veckorna måste juntan bevisa att de menar allvar med nattens uppgörelse och Jean-Bertrand Aristide bevisa att han förmår återställa lugn och ordning. Lyckas inte det så är risken stor att USA fastnar i precis det som Clinton nu ville undvika. Ett utdraget krig i mindre skala som sakta men säkert förstör Haiti.
Reinhard Krause.
Och TV rapporterade klockan 21 denna dag den 19 september 1994.
För bara 5 timmar sedan kom den invasion av Haiti som USA länge förberett. Avgå eller bli avsatt har varit president Clintons ultimatum till militärjuntan på Haiti. Men när invasionen väl satts igång gav juntan med sig. Och nu har ett avtal uppnåtts mellan de båda länderna.
Så kom då kraftmätningen. 8000 amerikanska soldater landsattes med helikoptrar från hangarfartyg utanför Haitis kust. Det som höll på att bli en militär konfrontation vändes i sista stund till en fredlig uppgörelse. Vid en presskonferens i Vita huset ikväll betonade president Clinton svårigheterna som återstår, men också tillfredsställelsen med avtalet.
After 3 years and a series of broken promises, American steadfastness has given us the opportunity to restore Haiti's democratically elected government and President Aristide. American troops are beginning to take up their positions in Haiti today, and they will be there to make sure that the leaders keep their word.
Det var förre presidenten och fredsmäklaren Jimmy Carter som under några pressade timmar i natt lyckades uppnå överenskommelsen. Med sig hade han senator Sam Nunn och förre överbefälhavaren Colin Powell.
The role that I may have played with some effect is to appeal to their sense of honor and to appeal to their sense of what is right and what is wrong at this particular point in their history. And we had long and painful conversations and there was a lot of emotion in the room.
General Cedras, juntaledare sedan 3 år på Haiti, fick till slut ge upp inför den överväldigande militärmakten från norr. De viktigaste punkterna i nattens avtal mellan USA och Haiti är: fred och demokrati ska upprättas på Haiti. Handelsembargot lyfts omedelbart. Amnesti för kuppledarna och militärjuntan ska lämna makten senast den 15 oktober. Däremot nämns inte den folkvalde exilpresidenten Jean-Bertrand Aristides namn i avtalet och heller inte när han ska återinsättas. De amerikanska trupperna välkomnas nu av Haiti som hoppas på en annan framtid. Den blodiga invasion som fruktades har undvikits och nu återstår bara frågan. När är president Clintons uppdrag på Haiti slutfört?
Ja, professor Mats Lundahl, vad händer på Haiti nu? Är det fred och stabilitet i området som vi ser?
Ja, det återstår väl att se vad som kommer att hända under de närmaste dagarna. Hittills har ju allting gått väldigt lugnt till, men det finns ju väldigt mycket vapen i omlopp. De gamla Tonton Macoutes, alltså Duvaliers gamla milis, finns ju delvis inom armén och har delvis gått under jorden. Och det är ju ett orosmoment. Sen kan man ju inte heller utesluta att befolkningen kommer att vända sig mot militärjuntan och mot militären i största allmänhet. Befolkningen på Haiti har ju alltid varit väldigt lätt att mobilisera. Det varit mycket lätt att få igång gatuupplopp. Det såg vi 1986 när man eldade upp de gamla Tonton Macoutes i bilringar. Och ingen som var på Haiti på 50-talet glömmer ju den gamla socialistledaren Daniel Fignolets ångvält som krossade alla lyktstolpar i huvudstaden.
Mm. Det är återinsättandet då av president Aristide lösningen på fred och säkerhet i Haiti. Han är väl inte helt okontroversiell han heller?
Nej, Aristide är ju en lite kluven person. Man måste nog skilja ganska mycket på vad Aristide gör och vad Aristide säger. För det är genom sin retorik som Aristide har retat upp sinnena. Däremot, hans handlingar har ju legat på ett helt annat plan. Han har ju till exempel lyckats komma överens ganska väl med IMF och med Världsbanken trots sin halvmarxistiska retorik. Och kommit ganska bra överens med affärsmännen på Haiti till exempel. Mm.
Vad betyder det här tror du för USAs fortsatta engagemang på Haiti? Har man dragit på sig ett långvarigt problem, man är fast i en ny smet så att säga?
I värsta fall har man det. Jag är rädd att man kanske inte gör tillräckligt mycket. Vad man egentligen borde göra är att gå in och avväpna militären och se till att den aldrig får några vapen igen. Men om militären ska finnas kvar så är det lite grann som att lägga locket på en soptunna. Det där kan bubbla upp och explodera när som helst igen. Försöker man skapa en oberoende polisstyrka då har man nästan byggt in ett inbördeskrig på något sätt. Och det är lite ironiskt därför att det var egentligen USA som skapade den här armén som nu finns på 1920-talet. Så att man har fått någon slags Frankenstein som egentligen har vänt sig mot sin skapare.
Ja, men så här, när det nu blev en oblodig besättning i alla fall på ön, var den här kraftdemonstrationen verkligen nödvändig och var det rätt av FN att gå med på att till sig så här?
Jag tror den var nödvändig därför att man hade ju det här embargot som slog lite konstigt. Det har inte direkt slagit mot militärerna och det kanske inte har slagit mot de allra fattigaste heller, de som inte har någonting att köpa för ändå. Men det har slagit rätt mycket mot den vitala delen av ekonomin till exempel. De små sammansättningsindustrierna är ju totalt utraderade idag och det var den enda ljusa punkt som fanns i ekonomin. Och man ska komma ihåg att Haiti är ju västra halvklotets absolut fattigaste land med en BNP eller en nationalinkomst per capita som ligger under $3,000.
Mm. Tack så mycket för att du ville komma hit.
Sverige, 19 september 1994.
God afton. Dagen efter valet har det politiska intresset fokuserats till riksdagen och frågan om hur nästa regering ska se ut. Statsminister Carl Bildt har lämnat in sin avskedsansökan och nu ikväll fick valets segrare i uppdrag att bilda en ny regering.
Jag har efter att ha samrått med företrädare för samtliga riksdagspartier och också överlagt med de vice talmännen gett Ingvar Carlsson i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att bilda en regering med bredast möjliga underlag.
Ja, för drygt 2 timmar sedan fick alltså Carlsson det formella uppdraget att bilda en ny regering. Det blev samtidigt slutet på en mycket hektisk dag för talmannen som haft överläggningar med samtliga partiledare i regeringsfrågan. Det började med statsminister Carl Bildt som kom för att lämna in sin regerings avskedsansökan. Centerledaren Olof Johansson sa till talmannen att han tycker att Ingvar Carlsson bör få i uppdrag att bilda en majoritetsregering med stöd från vänster. Folkpartiledaren vill också ha en bred regering och han varnar för motsatsen.
Jag tror att det fortfarande är riskabelt vill jag säga. Erfarenheten av minoritetsregerande är inte de bästa och jag tror inte att de har förbättrats särskilt mycket nu heller. Men...
Efter valnederlaget är dock Westerberg tveksam till om Folkpartiet kan ingå i en ny regering tillsammans med Socialdemokraterna.
Med 7% i ryggen som vi har, eller 7,2 blev det visst nu i slutet, så är fallhöjden väldigt liten. Och det gör att det är väldigt riskabelt. Jag tror att många kommer tycka att det är lite för svagt stöd för att man ska kunna överväga det.
Vänsterpartiets Gudrun Schyman ställer krav på att få inflytande över regeringsförklaringen för att stödja en socialdemokratisk regering. Och Miljöpartiet tänker inte stödja valet av Ingvar Carlsson till ny statsminister om man inte får vara med och diskutera regeringsförklaringen.
Ja, det är naturligtvis en förutsättning. Därför att man kan inte bara stödja en politik som man inte vet vad den kommer att innebära. Som man sen kanske ska ställas till viss mån till svars för att man släppte fram.
Socialdemokraternas ledare har redan tillsatt en stab som ska förbereda regeringsbildningen. I uppdraget ingår att ta fram underlag för regeringsförklaringen och planera för hur den nya regeringen ska organisera sitt arbete.
Jag kommer nu att när jag fått det här uppdraget gå igenom det med mitt eget parti, och jag kommer att kontakta ledare för andra partier och klockan 16 imorgon redovisa min bedömning först för talmannen och sedan för massmedia.
Finns det förutsättning för en majoritetsregering?
Det vill jag inte uttala mig mer om ikväll än jag har gjort tidigare. Jag uppfattade att Bengt Westerberg hade gett ett besked om att man skulle uppnå 91 års valresultat för att kunna diskutera en majoritetsregering. Jag har sedan dess inte haft kontakt med Bengt Westerberg, och därför vill jag inte gå längre än så.
Efter en natts valvakande var Carl Bildt den första i raden av partiledare i talmanskorridoren idag. På slaget 11 steg han in hos talmannen och begärde avsked.
Jag begär härmed att bli entledigad från befattningen som statsminister Carl Bildt.
Just nu har jag sammankallat regeringen för att vi ska gå igenom hur ett maktskifte går till med den generositet och öppenhet som ska utmärka detta i demokratin Sverige.
Sedan bara av nerför trapporna igen för att möta pressen. Han ville inte kommentera ett förslag som Ingvar Carlsson senare skulle presentera, att redan nästa år införa en stramare budgetprocess som ska hindra tillfälliga majoriteter att öka statens utgifter. Däremot kunde Bildt inte låta bli att ha synpunkter på Ingvar Carlssons stundande regeringsbildning.
Man kan visserligen säga, kanske Socialdemokraterna säger, att de ska förhindra ett systemskifte. Risken är, om de då glider åt vänster, att de bereder vägen för ett systemförfall och så småningom en systemkollaps.
Har du varnat talmannen för några tänkbara regeringskoalitioner i framtiden?
Och det är inte min sak att i det sammanhanget varna för vare sig regeringar eller politik. Det är inte det som diskussionen med talmannen handlar om.
Det verkar som om svenska folket inte riktigt orkar med längre borgerliga regeringsperioder än 3 år åt gången.
Ja, det får du väl se. Vi får se hur länge de orkar med vänsterpolitik. Va? Det är ju inte sagt.
Det kändes nog inte helt lätt att lämna riksdagshuset denna dag. Men Bildts sorti blev inte alldeles dyster. På riksdagstrappan stormades han av unga autografjägare.
Carl Bildt, det verkar som om populariteten är kvar ändå.
Jag undrar hur mycket bläck som har gått åt under den här valen. Okej, hej. Ha det så trevligt.
Den 20 september 1994. Mer om Haiti.
För några timmar sedan landsteg 1800 amerikanska marinkårssoldater på Haitis norra kust. Och sammanlagt har beräknats därmed drygt 6000 amerikanska soldater har anlänts till Haiti under de 2 första dagarna som den här aktionen har pågått. Och de flesta av Haitis invånare verkar se positivt på utvecklingen.
Landsättningen av de amerikanska trupperna fortsätter, lugnt och enligt planerna. Ingen enda incident riktat mot den amerikanska närvaron har rapporterats. Tvärtom, där befolkningen har vågat visa sina känslor så har amerikanerna tagits emot som befriare. Och på vissa ställen i huvudstaden Port-au-Prince har den amerikanska närvaron redan gett resultat. Från den här lokalen utgick en av de många dödskvadroner som terroriserat anhängare till den folkligt valde president Aristide. Nu har militärjuntans hejdukar flytt upp i bergen, men deras offer finns kvar. Och här i fattigkvarteren råder nu både lättnad och oro. Att den oron inte är obefogad, det visade den här händelsen. Och polisen gick till attack mot Aristide-supportrar som allt för öppet demonstrerade sitt stöd för de amerikanska trupperna. En av demonstranterna tog skydd hos en amerikansk pressfotograf som då i sin tur angreps av polisen. Allt medan de amerikanska soldaterna inte vågade ingripa av rädsla för att äventyra den bräckliga överenskommelsen med militärjuntan.
Den 20 september 1994, Danmark inför politiskt val.
Opinionssiffrorna pekar på en socialdemokratisk valseger där också, men säkert är det inte. Det liberala partiet Venstre går starkt framåt och är nu näst största parti med omkring 24% i de senaste mätningarna. Mycket tack vare sin kontroversiella partiledare.
Han är en väldigt frisk fyr.
Är han bra?
Ja, det synes jeg da.
Ja, jeg håber, de beholder ham nede i EEC.
Jeg tykker, han er bra. Sådan en skulle jeg have i Sverige.
Jeg kan ikke lide ham, jeg synes, han er en dum skid.
Från 16% i förra valet till 24 i de senaste opinionsmätningarna. Profilen Uffe Ellemann Jensen, ledare för Venstre, väcker starka känslor.
Jag hade en farbror som alltid sa att hvis man har en skarp profil så får man skrammer. Men den farbror var barber, så han visste vad han talade om.
Det är två block som kämpar om makten. Dels den nuvarande regeringskonstellationen med Socialdemokraterna och de tre mittenpartierna, Centrumdemokraterna, Kristelig Folkeparti och Radikale Venstre. Dels den andra bestående av Uffe Ellemann Jensens Venstre och Konservative. Ingen av dem kommer att få majoritet utan blir beroende av andra partier. Det socialdemokratiska blocket leder nu, men inget är säkert i Danmark. Den älskade och hatade Uffe Ellemann Jensen kan mycket väl segra.
Det är det en 50-50 chans för, så blir jag statsminister. Men hvis vi ska bygga med andra borgerliga partier, de små midterpartier, så är chanserna nog inte så stora. Men så har jag sagt att så träder jag gärna tillbaka, för det är viktigare för mig att vi får en borgerlig regering än vem der står i spetsen för den.
Och om han nu inte blir statsminister, och det mesta pekar ju på det, så kan han få en annan hög post. Starka rykten florerar nu i Köpenhamn om att han i så fall ska lanseras som kandidat till generalsekreterarposten i NATO.
Det vill den danska regeringen inte göra om det är mig som är statsminister.
Men visst du inte blir det?
Jamen, det har jag inte fantasi till att föreställa mig idag.
Den 21 september 1994 har amerikansk ockupation av Haiti pågått i 2 dagar. Ansvarig general Hugh Shelton får stå ut med en hel del pressfrågor av det besvärliga slaget.
General, do you have any casualty figures from yesterday? Civilian?
Casualty figures from yesterday.
We have not had, and the thing I'd like to reiterate throughout this, we have not had one shot fired in anger as of this time, and we have not suffered one U.S. casualty.
General, you must be aware by now that you've got some pretty angry 10th Mountain types on your hands, because they had to watch that nonsense down in the port yesterday. And in their words, bluntly, they spoke to many of us yesterday, outwardly, criticizing the Pentagon, criticizing Washington. In their words, General, please, with respect, their words from the enlisted men, what in hell is going on here?
First of all, I would not buy into the fact that we've got a force that is extremely frustrated. Certainly those that witnessed that, as I did myself yesterday in one case, very concerned about the violation, the human rights issue that we saw there, and the potential impact that can have on our operation. But right now, the security of those forces, the security of the forces under my command, were not threatened. And consequently, there was no action taken per se at those 2 particular scenes. Again, it's an internal law and order situation. Again, we are going to the Haitian leadership to ensure that they take the appropriate steps to bring that to an end. And if they don't, then we look at the next step, and that'll involve the policy.
Den 21 september 1994, eftermiddag.
Socialdemokraterna vill bilda minoritetsregering och Bengt Westerberg lämnar partiledarposten i Folkpartiet. Här är dagens Eko kvart i fem om de senaste timmarnas dramatiska politiska händelser. Det började med att Socialdemokraternas partiledare Ingvar Carlsson kom ut från riksdagens talman med det här beskedet om regeringsbildningen.
Efter samtal med alla partiledarna har jag funnit att den regering som har bäst förutsättningar att skapa ett brett samförstånd och en handlingskraftig politik är en socialdemokratisk regering. Och därför har jag nu föreslagit talmannen att jag ska få i uppdrag att bilda en sådan regering.
Ingvar Carlsson motiverar sitt förslag till talmannen med att en socialdemokratisk minoritetsregering har de bästa förutsättningarna att söka stöd på olika håll i riksdagen och därmed skapa ett brett samförstånd. Därmed ökar också förutsättningarna för en kraftfull ekonomisk politik för att få ner budgetunderskottet. Och dessutom ökar möjligheterna att få ett ja till EU i folkomröstningen med Socialdemokraterna ensamma i regeringen enligt Carlsson. Ingvar Carlsson tror alltså att han ska kunna få igenom sin politik genom stöd från olika partier i riksdagen. Frågan är hur det ska gå till.
Ja, det finns bara två partier som inte har markerat under de här förhandlingarna något starkare förhandlingsintresse. Det är Moderaterna och det är KDS. Det behöver då inte innebära att vi inte i vissa frågor kan få uppgörelse med dem. Men övriga partier har på olika sätt markerat samarbetsintresse.
Enskilda partier för enskilda förslag eller ett parti för alla förslag?
Ja, det finns områden som är särskilt viktiga för olika partier. Men sammantaget en principiell vilja att samarbeta med Socialdemokraterna i regeringsställning.
Men om ni nu så att säga ska hoppa från tuva till tuva för att få igenom detta, tror du då att de andra partierna ställer upp på en sån här så att säga à la carte-politik? Du har ju själv sagt nej till att ställa upp just på sån här à la carte-politik.
Jag har redovisat vårt valmanifest. De har tillgång till våra motioner. Och utifrån detta har jag sagt, därmed vet ni vilken socialdemokratisk politik som vi tänker föra. Och den är mycket konkret, och det är utifrån det konkreta underlaget jag har fått reaktionerna.
En sista fråga bara. Tycker du att du har försökt så mycket du kan att försöka bilda en majoritetsregering?
Jag har gjort en bedömning som talmannen har gett mig. Nämligen, hur kan jag skapa det bästa underlaget för en politik som kan lösa de ekonomiska andra problemen i Sverige. Och då gör jag bedömningen att detta alternativet sammantaget är det bästa. Jag har redovisat här att jag tror att en koalitionsregering inte skulle vara lika snabb, lika effektiv när det gäller att ta ner budgetunderskottet.
Ingvar Carlsson. Och det här beskedet att Socialdemokraterna vill bilda en minoritetsregering får direkta konsekvenser för Folkpartiets del. För en kort stund efter Ingvar Carlssons presskonferens så meddelade Bengt Westerberg att han avgår som partiledare.
Jag tror att jag i en situation där det hade handlat om att bryta blockpolitiken och klara Sveriges mycket stora ekonomiska problem hade kunnat spela en roll. Och då hade jag i det läget fått krypa till korset och möjligen ångra en del uttalanden som jag hade gjort under valrörelsen om hur starkt stöd vi behövde få. Därför att de här andra sakerna var viktigare. Men nu är vi inte i den situationen, utan nu har Ingvar Carlsson bestämt sig för att försöka på egen hand. Och då kommer naturligtvis också Folkpartiet att få en annan roll än den som jag tycker att vi borde ha fått efter det här valet. nu handlar det om att en friare roll i opposition. Det handlar om att sätta upp mål på längre sikt, valet 98 och tiden därefter. Och då tycker jag att det är rimligt att någon annan får ta över och börja bygga upp partiet igen med sikte på de här målen som ligger längre fram i tiden.
Bengt Westerberg avgår formellt nu vid årsskiftet, säger han. Någon efterträdare är ännu inte nämnd och Westerberg var på den här presskonferensen öppet kritisk till att Ingvar Carlsson inte på allvar försökt komma överens med Folkpartiet om en stark majoritetsregering.
Ja, jag tror att det här var en chans som inte kommer att återkomma på ett bra tag att få till stånd en blocköverskridande regering. Och jag tror ändå att det hade varit väldigt viktigt att visa att detta var möjligt att få ett samarbete mellan Socialdemokraterna och ett borgerligt parti. Jag tror att det hade legat nationens intresse. Att möjligheten att skapa en stark regering och få en bra politik hade varit större. Och det är därför jag menar att det är ett misstag.
Den 22 september 1994, åter till Haiti, om våldet från militärjuntans sida, om Clinton, president i USA, om Aristide, president i Haiti, om Haitis politik och kommentarer.
Den haitiska polisens brutalitet mot demonstranter med amerikanska soldater som står och tittar på utan att ingripa har väckt mycket starka känslor i USA. Samtidigt som frågan om USAs roll i Haiti ställts på sin spets och USAs president Clinton sa igår så här om den haitiska polisens attacker mot demonstranterna.
Such conduct cannot and will not be tolerated.
Det beteendet kommer inte att tolereras i fortsättningen, sa Clinton, som dock samtidigt påpekade att USA:s soldater i Haiti inte kommer att sköta polisuppgifter.
Our armed forces cannot and will not become Haiti's police force. But we can work to see that the Haitian military and police operate in a responsible and professional manner.
Men vi kan se till att den haitiska polisen sköter sina uppgifter på ett ansvarsfyllt sätt, sa Clinton. USA kommer nu att skicka militärpoliser till Haiti och de amerikanska militärerna kommer i fortsättningen inte att stå och titta på om haitiska poliser slår ihjäl folk på gatan. Senator Sam Nunn, som var med den förre presidenten Jimmy Carters förhandlingsdelegation till Haiti, säger att om de amerikanska styrkorna får till uppgift att förhindra allt våld mellan haitier, då har vi i praktiken definierat ett omöjligt uppdrag, sa Nunn. Men hans inlägg mot bakgrund till det som har hänt visar också att det är helt klart att de amerikanska styrkornas taktik bestäms allt eftersom. Det har också framkallat en enorm irritation i USA att den folkvalde presidenten Aristide förhållit sig så ljummen till det avtal som Carter förhandlade fram i helgen och som ledde till att de amerikanska styrkorna inte behövde slå sig in. Och igår kom Aristide till det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon och togs emot med en kanonsalut med 21 skott och pompa och ståt som bara föräras statschefer. Och nu tackade Aristide Clinton och det amerikanska folket för att vägen bereds för demokrati i hans land.
Thank you and the people of the United States for your commitment to lead a multinational effort in carrying out the will of the United Nations to help restore democracy.
Och Aristide upprepade sin maning till sina anhängare i Haiti att ta det lugnt. Och även om Jean-Bertrand Aristide har stora svårigheter att acceptera delar av avtalet, så ser det i alla fall ut som om han just nu inte biter den hand som ska föra honom tillbaka till presidentposten i Port-au-Prince. Lasse Åsgård, New York.
Från Haiti rapporterar vår utsända att där växer tveksamheten till den amerikanska interventionen. Det framgår av samtal som Ekot haft med företrädare för den demokratiska oppositionen i Haiti.
Efter att ha varit tyst lång tid har Aristide själv sent om sidor tackat USA för dess ingripande i Haiti. Men Aristides mest aktiva anhängare i hemlandet välkomnar inte alls USAs intervention. Det berättar en kvinnlig journalist med djup inblick i den demokratiska rörelsen. Hon vill inte att hennes namn ska nämnas. Åtskilliga gånger har hon blivit arresterad av militären och människorättsläget i Haiti har inte förbättrats sedan amerikanerna kommit, säger hon.
Det positiva med interventionen är att folk börjar våga protestera mot militärväldet. Men de långsiktiga effekterna av att USA ingripit kommer inte att bli bra, menar hon. Den demokratiska oppositionen, som är en koalition av en lång rad organisationer, var den enande kraft som hjälpte prästen Jean-Bertrand Aristide att vinna en jordskredsseger i presidentvalet 1990. Han fick 67% av rösterna. Efter general Cédras kupp har man bekämpat den nya militärregimen. Men Aristides program är marxistiskt färgat och det går på det hela taget stick i stäv med USAs intressen. USA är egentligen inte alls intresserat av att återinsätta Aristide vid makten, utan bara att utnyttja honom som en förevändning för att kunna gå in i Haiti, säger den kvinnliga journalisten. Risken är att den gamla regimen mer eller mindre kommer att sitta kvar, bara att några i toppen får gå och att dessutom USA får ett ökat inflytande i landet som inte nödvändigtvis leder till ökad demokrati. Jag frågar, det verkar ju ändå som om folket, just Aristides anhängare, välkomnar interventionen. Hon svarar, människorna är inte glada över att problemen måste lösas med en invasion, men kanske de just nu tolererar det. Sten Sjöström i Port-au-Prince, Haiti.
Den 22 september 1994, Danmark.
Och Morgonekot fortsätter från Danmark, där det alltså blir fortsatt socialdemokratiskt styre efter gårdagens val till Folketinget. Men regeringspartierna tappar en hel del enligt de senaste rapporterna. Nu på morgonen så handlar det om 14 förlorade mandat. Men trots detta, glädje i det socialdemokratiska lägret i natt.
Socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen mottogs av jubel när han sent om sidor anlände till sina partikamraters valvaka igår kväll. Han blir även i framtiden Danmarks statsminister och därför ledde han den här allsången. Och Nyrup Rasmussen var glad trots att hans parti gick tillbaka med nära 3%.
Jag är otroligt glad i aften. Jag är glad för att vi socialdemokrater har bestått vårt minne. Efter 10 års opposition är det viktigt att vi, när vi har haft regeringsansvaret, också kan visa att befolkningen har tillit till oss och vi får möjlighet för...
Poul Nyrup Rasmussen kommer idag att gå till den danska drottningen för att lämna in sin regeringsavskedsansökan, men kommer sen att få i uppdrag att bilda en ny regering som troligen ser ungefär likadan ut som den gamla. Skillnaden är att den inte längre har stöd av Kristeligt Folkeparti, ungefär Danmarks KDS, som hamnade under spärrgränsen på 2%. Stöd får han som tidigare av Radikale Venstre och Centrumdemokraterna. Det danska valets stora seger här är Uffe Ellemann Jensen, ledare för högerliberala Venstre. Ellemann Jensen var ganska bitter igår kväll.
Jag kan inte förstå varför det alltid är så att när socialdemokraterna går tillbaka så är de vinner, när vi går fram så är vi taper. Det är inte helt den verklighet jag ser.
Nytt i dansk politik är i framtiden den så kallade enhetslistan som fick hela 6 mandat. Enhetslistan består av de före detta vänstersocialisterna och av en del andra före detta kommunister och av folk som är emot EU.
Från Köpenhamn, Åke Pettersson. Ja.
Den 22 september 1994. Kolera.
I Albanien har under de senaste 2 veckorna 8 personer avlidit i kolera. Dödsfallen har rapporterats från ett område drygt 10 mil söder om huvudstaden Tirana. Och flera 100 personer med kolerasymptom vårdas just nu på albanska sjukhus.
Klockan 19.30 den 22 september 1994.
För en stund sedan attackerade NATO-plan serbiska ställningar utanför Sarajevo i Bosnien. Attacken var en hämnd för ett serbiskt anfall mot en av FNs stridsvagnar som patrullerade i utkanten av Sarajevo.
De NATO-plan som bara för en kort stund sedan slog till mot serbiska styrkor utanför Sarajevo är amerikanska, engelska och franska. Enligt uppgift är de fortfarande kvar i luften över Sarajevo. Attacken är en hämnd mot de serbiska styrkorna utanför stan för en incident som inträffade tidigare idag. Det var vid 13:30 på eftermiddagen i nordöstra delarna av Sarajevo som serbiska styrkor uppe från kullarna besköt en FN-stridsvagn bemannad av franska soldater. Serberna som blivit irriterade på att FN-soldaterna försökte stoppa en eldstrid mellan serbiska och muslimska styrkor försökte få stridsvagnen att lämna området. En första omgång granater slog ner 400 meter från fransmännen, följande träffade stridsvagnen och en soldat sårades. Ytterligare en fransk soldat träffades av den serbiska skottlossningen. NATO-attacken för en stund sedan kan ses som en ren hämndaktion från FNs sida.
Ledningen för de bosnienserbiska styrkorna hotar att angripa NATOs och FNs styrkor i Bosnien. Hotet är en reaktion på att NATO-flyg i en vedergällningsattack igår kväll förstörde en serbisk stridsvagn. Angreppet genomfördes sedan serbiska styrkor skjutit och skadat 4 FN-soldater.